السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بفتشة تقوينهم دنا بلسينة دبوك الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام en boek av Al-Hafid ibn Kithir som handlar om profeten Muhammeds sira alayhi salatu wassalam, det vill säga hans biografi och hans liv. Och vi talade i förra lektionen om vikten av sira, innebörden av sira och dess olika grenar, vad den har för position hos oss muslimer, hur viktigt det är att vi muslimer känner till profeten Muhammeds liv alayhi salatu wassalam, för först och främst att kunna se hur islam implementeras i verkligheten. Det är ett av de största av syften. Hur Koranen och sunnan och dessa hadither och påbud och förbud implementeras i det vardagliga livet. Vill vi ha ett levande exempel på islam så ska vi läsa sira. Och vi nämnde att den här boken är en bok som är förkortad. Som Ibn Kathir säger, en bok som är som en inkörsport, en väg in i kunskapen om sira. Och det finns mycket djupare och större böcker om sira, men alhamdulillah, det är i alla fall en början att man studerar denna bok och sen kanske en till bok och en djupare bok och så vidare. Och vi gick i förra veckan igenom det första stycket, kan man säga, som handlar om profeten Muhammeds namn alayhi salatu wasalam, asma'ihi. Vi nämnde då, och vi kan läsa vad författaren säger, för det är väldigt kort. Fasl, och då säger författaren Fasl, och boken heter Fasul. Det är samma ord fast plural. Det vill säga stycke. Boken är Fasul, en stycken och utdrag ur sira. Det är inte hela sira, utan det finns vissa saker han har lämnat ute. Till exempel författaren själv Ibn Kathir, i hans bok Al-Bidaya wa Nihaya, har en mycket djupare sira. Och det här är en kort, en förkortad sira, fosol, det vill säga stycken och utdrag ur profeten Muhammeds liv alayhi salatu wassalam. Så han säger här, det första stycket, dhikru nasabihi, där vi nämner hans släktträd. Och han säger att han är Sayyid waladi Adam, människornas mästare, Abul Qasim, Muhammad wa Ahmed och Al-Mahi. Al-Mahi, med vilket Allah Azza wa Jal suddar bort al-kufr, och al-hashir, den personen där folk kommer att återuppstå nära honom, och al-aqib, vilket inte finns någon profet efter, och al-muqaffi, och nabiul rahma, och nabiul tawba, och nabiul malhama, ibn Abdillah. Och där stannade vi förra veckan. Vi förklarade de här namnen, och här kommer vi då att återuppta idag. Vi kommer idag att tala om profeten Muhammeds nasab alayhi salatu wassalam. Men författaren fördjupar sig jättemycket, och vissa saker kommer vi att förkorta. För han tar upp hela Quraysh släktträd, inte bara profeten Muhammed alayhi salatu wassalam, utan hela Quraysh. Och vi kommer förkorta lite grann så att det inte uppstår, det blir allt för svårt att ta åt sig. Han säger att han är Ibn Abdillah. Han är son till Abdullah. Och så säger han att Abdullah är broder till wa huwa akhu al-Harith. Yani nu nämner Ibn Kathir profeten Muhammeds farbröder alayhi salatu wassalam. Hans farbröder al-Harith, kan räkna, och al-Zubayr, Hamza, al-Abbas, som också kallas för Abu al-Fadl, Abu Talib, och ismuhu Abdul Manaf, hans namn är Abdul Manaf, Abu Lahab, och ismuhu Abdul Uzza, Abdul Ka'ba, och han är Al-Muqawwam, wa qila huma ithnan, och det sägs att det är två personer. Wa Hajal, och ismuhu Al-Mughira, och Al-Ghaydaq, och han kallas för Al-Ghaydaq för att han var så generös, och hans riktiga namn är Naufal, och det sägs att hans namn var Al-Hajal. Wa Dirar. Så sammanlagt 10 stycken farbröder. Hur många av dessa blev muslimer?
4.
2. Hamza och Al-Abbas. dessa två blev muslimer radiyallahu anhu. Ja. Och han nämner sen också hans fastrar Safiya, Atika, två stycken, Arwa och Umayya och Barra och Umme Hakim och Kunar al-Bayda, yani sex stycken. Så att det blir mashallah 10 stycken farbröder och 6 stycken fastrar. Och så säger han: "Wahaulai kulluhum auladu Abd al-Muttalib." Yani profetens far alayhi salam Abdullah. Tayyib. Och alla dessa farbröder och fastrar är alla barn till Abd al-Muttalib. Det blir då profetens farfar alayhi salatu wassalam. Och här vill jag att ni hänger med. Författaren kommer att nämna profetens släktträd alayhi salatu wassalam till Adnan. Han kommer nämna 20 stycken förfäder sammanlagt. Okej, 20 stycken. Och vi kommer att hålla räkning på dem. Så vi har Abdullah. Och sen har vi Abd al-Muttalib. Taib, då är vi uppe i 2 stycken, eller hur? Och han nämner också dessa förfäders, vad kan man säga, laqab. Deras titel. De hade som ett smeknamn som de fick på grund av en viss egenskap som de hade. Så han nämner deras namn och deras laqab. Och på arabiska har vi ism, vilket är namn. Och vi har laqab, vilket är som en titel eller beskrivning. Och så har vi kunya, smeknamn, abu eller före. Och sen har vi nisba, nasab, yani nisba, den man tillskriver sig till. Vilken familj eller stad eller land som man kommer ifrån. Taib. Ja, så Abdullah, son till Abd al-Muttalib. Och Abd al-Muttalib heter Shayba. Shaybatul Hamd. Enligt den korrekta åsikten, säger han. Taib. Så det här är den andra förfadern. Ibn Hashim, den tredje. Och Hashim heter Amr. Och han är Akhul Muttalib. Och namn. Och sen så säger han att dessa, de är namn, son till Abd al-Manaf. Abd al-Manaf, som är broder till, och han nämner deras bröder. Alla dessa förfäders bröder. Och de väljer vi att hoppa över, för annars blir det förvirrande. Taib, Abd al-Manaf, son till Qusay. Och han heter Zaid. Son till Kilab. Son till Murra, den sjunde. Son till Ka'b. Son till Luay. Son till Ghalib. Son till Bani Fahr, av Fihr. Son till Malik. Son till Bani Nadar. Som är son till Kinana. Som är son till Khuzaima. Som är son till Mudrika. Som är son till Ilyas. Som är son till Mudar. Som är son till Nizar. Och namn, som då är son till Kilahuma Abna Ma'd Ibn Adnan, som då är söner till Ma'd, som är son till Adnan. Så här har vi 20 stycken förfäder, taib, som går tillbaka till Adnan. Och han säger Ibn Kathir att jami' qaba'il al-arab yantasibuna ila man dhukirtu min abna'i Adnan, att alla araberna stammar här stammar till de som vi nämnde från Adnans barn. Taib. För han nämnde också deras bröder, de här 20 och deras bröder. Och när han säger att alla araber här stammar från Adnan, så menar han al-arab, al-arab, al-yusamma, al-ariba. Al-ariba. De araberna som man kan säga, de delas upp i 2 kategorier som författaren kommer att nämna. Yani de araberna kommer från Adnan. Alla araber från Adnan då. Och han säger att Al-Hafid Abu Umar al-Namari, som då är Ibn Abd al-Barr, i hans bok Al-Anba nämner detta, att alla, yani araber, kommer från Adnan. Och han säger att Quraysh, som vi alla känner till i profeten Muhammeds stam alaihi salatu wassalam, här stammar till Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana. Yani han säger här att de flesta av Ahlun Nasab, de ulema som är kunniga när det kommer till släktträd och släktforskning, säger att Quraysh kommer från Fihr. Och vem är då Fihr i det här ledet? En Fihr, son till Malik, son till Nadr, son till Kinana, som då är sen son till namn, som då där i det här ledet börjar då Quraysh. Och vissa ulema säger att Quraysh kommer från Nadr ibn Kinana. Och det här är det som majoriteten och al-muhaqqiqun av al-ulama är på åsikten av namn. Och han nämner sen bevis på detta. Och han säger, vad beträffar de arabiska stammarna från Yemen, som Himyar och Hadaramaut och Saba'a och andra, så kommer dessa från Qahtan och inte från Adnan. Så här har vi de två olika araberna. Araber är antingen från Qahtan, och det är de som är från Yemen. Och sen har vi al-Musta'riba, de som man kan säga blivit araber. Och det är de som kommer från Ismail alayhi salatu wassalam. Och vi kommer att nämna det släktträdet också. Så araberna är av dessa två kategorier. Taib. Al-Qahtaniyun och Al-Adnaniyun kan man säga. Taib. De som är araber från grunden, från Yemen. Och sen de som blev araber efter Ismail alayhi salam. Taib. Sen så säger författaren Fasl Vikru Nasabihi alayhi salatu wassalam ba'da Adnan. Kapitel eller stycke, vad är profeten Muhammeds släktträd efter Adnan alayhi salatu wassalam? Han säger att det släktträdet som vi nämnde till Adnan finns det inget tvivel om. Det finns ingen ikhtilaf. Det är thabit, autentiskt, bitawatur wal ijma, med konsensus. Så är alla ulema överens om det här släktträdet som vi nämnde. De här 20 förfäderna upp till Adnan. Det finns inga olika åsikter i den här frågan. Utan de olika åsikterna kom efteråt. Yani över eller efter Adnan till Ismail och sen från Ismail till Adam alayhi salam. Där finns det lite olika åsikter. Och författaren kommer att nämna vad vissa lärda har sagt i den här frågan. Nah. Så han säger här, men det finns inga olika åsikter heller mellan Ahlun Nasab och andra ulema och till och med från Ahlul Kitab att Adnan är från Ismails barn. Yani profeten Ismails barn alayhi salam, Nabiullah. Wa huwa al-dhabih ala al-sahih min qawl al-sahaba wal-a'imma. Och Ismail alayhi salam, han är al-dhabih, den sonen som skulle offras. Vi känner till berättelsen i Koranen där Allah azza wa jalla beordrade profeten Ibrahim att offra sin son. Att offra sin son. Och då så, som Allah nämner i det i surat Safat, när han lägger ner honom för att offra honom. Och sen så alhamdulillah, i sista stunden så tar Allah bort den här beordringen och låter honom istället slakta ett stort lamm istället för sin son. Så han är dhabih ala sahih. Yani enligt den korrekta åsikten. Varför säger han så här för? För att det finns de som säger att dhabih är Ishaq. Och ni känner till att profeten Ibrahim alayhi salam fick Ismail och Ishaq. Och i Bibeln, eller enligt vissa kristna, så säger de att det är Ishaq. Men det korrekta är att det är Ismail. Och Ibn al-Qayyim nämner 20 stycken argument på att det är Ismail. Och han nämner till och med från Ibn Taymiyyah som säger att till och med enligt Bibeln så är det Ismail. Om du granskar Bibeln så kommer du finna att det är Ismail och inte Ishaq. Men de vill att det ska vara till deras fördel, så de säger att det är Ishaq. Men det korrekta är att det är Ismail. Som är son till Ibrahim, Khalilur Rahman, alayhi afdalus salatu wassalam. Och han säger sen Ibn Kathir att det finns ikhtilaf i hur många förfäder det är mellan Adnan och Ibrahim, alayhi salam. Han säger det mesta som han nämns att det är 40 stycken förfäder mellan dem. Och det minsta som har nämnt är att det är 4 stycken. Och vissa säger 9 stycken. Och vissa säger 15 stycken. Och de har olika åsikter beträffande deras namn. Ja. Och här är en punkt som jag ville poängtera. Han säger att det finns olika åsikter. Och då kanske någon tänker, men varför finns det för? Det här är en kunskap som egentligen, det skadar inte. Om vi vet att det finns 15 förfäder eller 40 förfäder mellan Adnan och Ibrahim. Det är inte en kunskap som om du vet den, det ger dig starkare iman. Eller om du inte vet den, du får svagare iman. Eller hur? Det är inte en kunskap som avgör om någonting är halal eller haram. Om någonting är från aqida eller tawhid. Utan det är en kunskap som man kan säga en extra eller pluskunskap. När det handlar om släktträd och så vidare. Eller hur? Så att det finns ikhtilaf för just den här frågan. Hur många förfäder är det mellan Adnan och Ibrahim? Det är inte värsta stora frågan. Men ändå det är intressant att veta. Är det inte så? Och därför ska vi inshallah läsa vad författaren nämner. Och han säger att på grund av denna ikhtilaf och osäkerhet i hur många förfäder och vilka de är mellan Adnan och Ibrahim, så har många av ulema ogillat att man tillskriver sig, alltså någon från araberna, tillskriver sig till någon över Adnan. För att det är osäkert. Och han nämner här Imam Malik är på den här åsikten. Att du ska inte komma och säga att jag är från den här personen. Jag är efter Adnan och man är lite osäker på hans namn och vart han ligger i släktträdet och så vidare. Taib. Och han säger här, han citerar Ibn Abdelbar i hans bok Al-Anba. Han säger det som imamerna i denna kunskap i Nasab när det kommer till släktforskning är på. När det kommer till Adnans släktträd. Det är att de säger, och här kommer lite svåra namn, ni får ursäkta mig. Ja, ni var i Adnans släktträd till profeten Adam alaihi salatu wassalam. Han säger att det är Adnan ibn Udud. Adnan, son till Udud. Ibn al-Muqawwam, eller al-Muqawwim. Ibn Nahul. Och ni förstår vad Ibn betyder. Så att jag inte behöver översätta. Ibn är son. Så när jag säger Ibn så är det då son till. Så vad sa vi för någonting? Vi sa Udad. Son till Al-Muqawwim. Son till Nahul. Son till Tayrah. Ibn Ya'rab. Ibn Yashjub. Ibn Nabit, Ibn Ismail, Ibn Ibrahim, Khalil och Rahman. Så där nämner han då från Adnan till Ibrahim alayhi salam. Och så säger han Ibrahim och Khalil, son till Tareh och han är Azar. Yani Ibrahims far, Azar. Och det sägs att han heter Tareh. Ibn Nahur, Ibn Sharukh, Ibn Ra'u. Aura'u, Ibn Falikh, Ibn Aybar, Ibn Shalikh, Ibn Arfash, Arfahash, det är svåra namn där. Arfash, Khad, Ibn Sam, Ibn Nuh, Taib. Ibn Lamik, Ibn Mutawaslikh, Ibn Akhnuq, och han är Idris, Allahs profet, som de säger, Wallahu A'lam. Och han är den första profeten som fick profetskapet efter Adam och efter Sheith som då är en av Adams söner. Och det sägs att han är den första som skrev med penna. Men det här baseras på en svag hadith som inte är autentisk. Taib, så Idris, son till Yarid, Ibn Mahlil, Ibn Qunus av Qainan, Ibn Janish, Ibn Sheith, Ibn Adam. Och han säger att det här släktträdet som jag nyss läste nämns från Muhammad ibn Ishaq. Och Muhammad ibn Ishaq är en av de kändaste personerna som har skrivit sira. Taib. Och kanske en av de första som har skrivit yani kända siraböcker. Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar al-Madani sahib siratun nabawiyyah. Och andra ulema nämner också detta släktträd. Taib. Och det kan vara att de har fått det här släktträdet från Ahlul Kitab. Och profeten Muhammed alaihissalam har ju sagt att hadithu an ahlil kitab wala haraj. När det kommer till såna här frågor så kan vi berätta om ahlul kitab och ingen skada i skett. Det här är inte halal eller haram eller aqida som vi sa, utan det här är någonting som kan vara en plus eller extra kunskap. Nej. Och sen så säger Ibn Kathir senare: "Och Muhammad alayhi salatu wassalam huwa safwatullahi minhum." Han är den bästa av dem, yani araberna, av människorna. Så som det berättas i Sahih Muslim i hans Sahih från Wathila ibn al-Asqa' radiyallahu anhu, där så säger han att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل ثم اختار من كنانة قريش ثم اختار من قريش بني هاشم ثم اختارني من بني هاشم. Att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att Allah valde ut Kinana från Ismails barn, och han valde ut från Kinana Quraysh, och han valde ut från Quraysh bani Hashim, och han valde ut mig från bani Hashim. Här kommer vi också till en annan punkt som ulema diskuterar. Profeten Muhammad alaihissalam sändes med det finaste släktträdet. Han kommer från den finaste nesab. Som det finns i Sahih Bukhari, då Abu Sufyan radiyallahu anhu, innan han blev muslim, reste till Sham och träffade Hiraqal, den kristnas kung. Så frågade Hiraqal honom om profeten Muhammad alaihissalam, och då så sa han hans nesab. Är han från, har han en bra nesab? Och då så säger Abu Sufyan att han är du nesab, yani från de bästa av våra familjer. Så han nämns också i hadithen att han kommer från de bästa och renaste släktträdet. Varför är det här så viktigt? Jo, för att som Sheikh Abdurrazak al-Badr nämner här, att det samhället som profeten Muhammad alaihissalam sändes i, araberna, lyssnade bara på folk som hade nesab. Ja, du kommer och du är okänd person, man vet inte vem, vilka dina föräldrar är, kommer du inte få någon status i samhället, och folket kommer inte att lyssna på dig. Taib. Och den andra aspekten är också att på grund av hans höga status och att han var från Bani Hashim, som var de mest respekterade från Quraysh, och Quraysh hade den pondusen de hade hos araberna på grund av att de vaktade Mekka, så hade han också den här statusen att han var nästan, som vad kan man säga, en person som var skyddad av sin status. Att folk gav sig inte på honom på grund av den positionen han hade hos araberna. Taib. Så att de här två aspekterna är också viktiga att känna till. Och att han också kommer från ett rent släktskap. Ingen av hans förfäder någonsin har gjort zina. I hela hans släktträd upp till Adam alaihissalam, så kommer han från det här rena och fina släktträdet. Och här stammar från profeten Ibrahim alaihissalam. Taib. Ja. Och han säger sen Ibn Kathir, och på samma sätt finner vi också Ben Israel och deras profeter. De går tillbaka till Ibrahim al-Khalil alaihissalam. الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب. Profeten Ibrahim alaihissalam, i vilket hans barn Allah azza wa jall gav profetskapet och uppenbarelsen. Så vad är det han säger här? Att alla profeter efter Ibrahim alaihissalam kommer från hans ett, från hans släkt. Det finns ingen profet efter Ibrahim alaihissalam som är avvikande. Utan vi har Ismail och Ishaq. Från Ishaq kommer Jakob. Och från Jakob kommer de 12 al-asbat, de 12 stammarna. Och Jakob kallas också för Israel. Och han fick då de här sönerna som sen blev Bani Israel. Och från dem kommer alla profeter som sändes till Bani Israel. Här stammar tillbaka till Ibrahim alaihissalam. Och som vi nämnde också, Ismail alaihissalam fick sina barn, och till slut då så kom profeten Muhammad alaihi salatu wassalam, och han var den enda profeten som kom från Ismail. Taib. Ja. Och han säger sen att Allah subhanahu wa ta'ala beordrade Bani Israel ala lisan i Musa alaihi salam genom Mosas påbud, med det här påbudet som finns i ett taurat som många av ulema har nämnt, mimman jamma'a bisharat al-anbiya bihi alaihi salatu wassalam, de ulema som har samlat de glädjebudskap och de glada nyheterna om att det ska komma en profet, de profetior om att det ska komma en profet, nämner då att profeten Musa alaihi salatu wassalam berättade om Muhammeds ankomst alaihi salatu wassalam, att Allah subhanahu wa ta'ala sa till dem, yani han citerar här de tidigare skrifterna, att Allah azza wa jalla sa till dem i betydelse sa'uqimu lakum min awladi akhikum nabiyyan kullukum yasma' lahu, jag kommer att skicka en profet från eran broder. Vem är eran broder? Ishaq. Taib. Yani Ismail. Eran broder Ismail. Ni kommer alla att höra om denna profet. وَأَجْعَلُهُ عَظِيمًا جِدًّا. Och jag kommer att upphöja denna profet otroligt mycket. Ja. Och Allah alam om den här texten finns kvar i Bibeln idag. Men det finns profetior och verser i Bibeln som också tyder på att det kommer att komma en profet. Och även i Salomons sånger i Bibeln nämns också Muhammad alaihi salam vid namn. Så att de visste, Ahlul Kitab och de som var skriftkunniga, kände till att det skulle komma en profet. Och när han kom så visste de att han var profet. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. De känner honom lika väl som de känner sina barn. Och därför visste judarna i Medina, eller Yahud som bodde i Medina, att det skulle komma en profet. Och de visste hans beskrivning och inväntade honom. Men när han inte var från Ben Israel så ville de inte följa honom. Och de förnekade då honom. Och sen så säger Ibn Kathir: وَلَمْ يُولَدْ مِنْ بَنِي إِسْمَعِيلْ أَعْظَمْ مِنْ مُحَمَّدْ عَلَيْهِ سَلَاتُ وَسَّلَامُ. Att från Ismaels barn så kom det ingen som var mäktigare och större än Muhammad alaihi salatu wassalam. Bellam yulad min bani Adam ahadun wa la yulad ila qiyam sa'a a'zam minhu alaihi salatu wassalam. Och inte bara att det inte kommit från Ismail någon som är större än Muhammad alaihi salatu wassalam. Det har inte kommit från någon människa någonsin en människa som är ärofullare och större än Muhammad alaihi salatu wassalam, och det kommer inte heller att komma fram till domedagen. Yani Muhammad alaihi salatu wassalam är den ärofullaste och bästa människan som har fötts någonsin. Ingen människa bättre än honom kommer att födas på jorden alaihi salatu wassalam. Och sen nämner han hadithen och han säger att den är autentisk, där profeten Muhammad alaihi salatu wassalam säger: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. Jag är människornas mästare utan att skryta. Från Adam till dem som kommer efter dem. Adam فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. Profeterna efter Adam, alla kommer att stå under min fana. Yani han är profeternas ledare på domedagen och i dunya. وصح عنه انه قال ساقوم مقاما يرغب الي الخلق كلهم حتى ابراهيم. Han sa också att jag kommer att stå i en position där hela mänskligheten kommer att vända sig till mig, till och med Ibrahim alayhi salatu wassalam. Och så säger Ibn Kathir: وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى. Och det här är den ärofulla platsen som Allah azza wa jall har lovat honom. Och huwa shafa'atul udma, och det är den stora medlingen, shafa'a, som han kommer att göra för hela mänskligheten för att underlätta för dem, yani den svåra situation som de befinner sig i. Bil fasli bainahum min maqam al mahshar, för att underlätta för dem den jobbiga situationen som de befinner sig i på domedagen då de har samlats, så som det har nämnts i de autentiska haditherna från profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och Och här nämns också en liknande hadith i fotnoten att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: jag är människornas mästare på domedagen. Ana sayyid waladi Adam yawm al-qiyama. Wa awwal man yanshaq 'anhu al-qabr. Och jag är den första som graven kommer att öppna sig för på domedagen. Wa awwal shafi' wa awwal mushaffi'. Och den första som kommer att tillåtas att medla och den första som kommer att få sin medling accepterad. Och denna hadith är autentisk. Yani, profeten Muhammad a.s. är den noblaste och bästa människan som någonsin har funnits. Den mest älskade människan till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här säger han utan att skryta. Jag är den bästa människan. Wala fakhr. Hur ska vi då förstå hadithen där Rasulullah a.s. säger att vi ska inte, yani, vad kan man säga, gradera profeter? Och han sa, ni ska inte säga att jag är bättre än Jonas ibn Metta. Hur ska vi förstå den hadithen? Då säger ulema att man måste förstå varför han sa det här uttalandet. Varför sa han, säg inte att jag är bättre än Jonas? För att det fanns en gång en muslim som stod och tjafsade med juden. Vems profet som är bäst? Din profet, min profet och så vidare. Yani, det här är inte tillåtet. Vi ska inte tjafsa. Alhamdulillah, vi muslimer tror på alla Allahs profeter. La nufarriqu bayna ahadin minhum. Yani, vi skiljer inte på dem när det kommer till iman. Men vi vet samtidigt att vissa profeter är bättre än andra. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Allah säger att det här är de sändebud. Vi gjorde vissa till bättre än andra. Yani, vissa sändebud är bättre än andra. Ulul Azam, Muhammad a.s., Ibrahim, Musa, Nuh, Musa och så vidare. Men att använda det på ett kränkande sätt, att du tjafsar med någon kristen eller jude och försöker att liksom trycka ner deras profeter, det här är fel. För de är alla våra profeter. Så att på det sättet ska vi inte göra det. Men vem är den bästa profeten? Det är Muhammad a.s. Och från hans dygd är den här dygden är att han kommer att vara människornas mästare på domedagen. Han kommer att stå på en maqam al-mahmud. När människorna har stått där i 50 000 år. På en jord som är platt. Solen kommer nära. Och folk svettas. Och folk är i skräck och i rädsla. Och varje människa försöker bara rädda sig själv. Nefsi, nefsi. Folk vänder sig till profeterna och försöker att få dem att medla inför Allah subhanahu wa ta'ala. De vänder sig till Adam och säger, snälla, kan du medla inför Allah för oss att han ska underlätta? Ser du inte hur svårt vi har det idag? Och då så säger Adam att idag är min herre så arg som han aldrig har varit och aldrig kommer att bli. Och han minns den synden som han gjorde och han säger nefsi, nefsi. Idag bryr jag mig om mig själv. Gå till någon annan. Gå till Nuh alayhi salatu wassalam. Och de vänder sig till Nuh och samma sak upprepas där. Och han säger, vänd er till Ibrahim. Och han säger, gå till Musa. Och Musa säger, gå till Isa. Och Isa säger, gå till Muhammad alayhi salatu wassalam. Och då så, när de kommer till honom, så kommer han att säga, ana laha, ana laha. Yani, jag ska ta på mig att medla för er. För vi vet att alla profeter alayhi salam fick en dua som är besvarad. Och alla profeter tog sin dua i dunya. Men Muhammad a.s. valde att spara sin dua till domedagen för sin umma. Så han kommer att gå till Allah azza wa jall och falla ner i sujud. Allah kommer att inspirera honom att göra sujud, att göra dua som ingen människa har gjort före honom. Och sen kommer Allah till slut att säga, lyft ditt huvud, be, du kommer att få medla och det kommer att accepteras. Och då så kommer han att medla för mänskligheten att Allah azza wa jall ska påskynda och att Allah ska underlätta för dem. Så att han kommer att ha den här höga positionen på domedagen. Så han är den bästa människan i dunya och i nästa liv. Alihi afdalu salat wa salam. Och sen så säger författaren wa ummuhu alihi salat wa salam Amina bint Wahb ibn Abdul Manaf ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murra. Och profetens moder alihi salat wa salam, det är Amina, dotter till Wahb, dotter till Abdi Manaf, dotter till Zuhra ibn Kilab ibn Murra. Nästa kapitel, fasl wiladatihi wa radaihi wa nash'atihi. Kapitlet om hans födsel, hans dimoder och hans uppväxt. Och där så säger författaren: Wulida alayhi salatu wassalam yawmul ithnain, två eller den andra av Rabi al-Awwal. Och vissa säger den åttonde, och vissa säger den tionde, och vissa säger den tolfte. Och han säger att Az-Zubayr ibn Bakkar säger att han föddes i Ramadan, men det här är Shab, Udda. Nej. Så han nämner författaren att profeten Muhammad a.s. föddes Yomul Ithnain. Att han föddes på en måndag. Och han sa inte Qila. Det sägs, det finns ikhtilaf. Det här är vi 100% säkra på. Muhammad a.s. föddes på en måndag. Det kom en gång en beduin till profeten Muhammad a.s. och han frågade honom om att fasta på måndagar. Är det okej eller bra att fasta på måndagar? Och då så säger profeten Muhammad a.s. ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي وَلِدْتُ فِي. Det var på en måndag som jag föddes. Det var på en måndag som jag föddes. Och det var på en måndag som jag sändes. Och det nämns också i vissa hadither. وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ. Profeten عَلَيْهِ السَّلَامُ föddes på en måndag. وَنُبِّيَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ. Han blev profet på en måndag. وَهَاجَرَ مِنْ مَكَّةِ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ. Och utvandrade från Mekka på en måndag. وَدَخَلَ الْمَدِينَةِ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ. Och han kom in i Medina på en måndag. وَتُوُفِّيَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ. Och han dog på en måndag. عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Så profeten Muhammad عَلَيْهِ السَّلَامُ föddes på vad? En måndag. Taib. Och han föddes, säger också författaren, i Rabi al-Awwal. Och det här är det som är det korrekta. De andra åsikterna, Ramadan och så vidare, är inte starka. Utan det var Rabi al-Awwal. Men sen, vilken dag eller vilket datum i Rabi al-Awwal föddes han? Och han nämner Ibn Kathir att vissa ulema säger den andra. Vissa säger den åttonde, den tionde och den tolfte. Och här säger vi att det finns ingenting autentiskt. Laysa hunak shay'un sahih. Om ni kollar i sira böcker finns det ingen sahih hadith som säger att han föddes ett visst datum. Laysa hunak shay' thabit. Många ulema säger den tolfte. Athani ashar. Taib. Vissa säger den nionde. Vissa falakiin, de som räknar astronomiskt, så att det är den nionde. Det som har nämnts sahih från vissa av tabi'in är den åttonde. Athani. Taib. Men i slutändan så vet vi inte. Han föddes i Rabi al-Awwal på en måndag. Vilket datum? Allahu a'lam. Taib. Och det här är också en annan viktig punkt. Vi finner att vissa människor, när det är den tolftende Rabi al-Awwal, så firar de maulid. De firar profeten Muhammeds födelsedag alaihi salatu wassalam. Är det här någonting som är sunna? Ja? Nej. Taib. Redan att vi inte ens vet när han föddes gör att det blir problematiskt. Taib. Och även om vi visste vilket datum han föddes, så ska vi inte fira hans födelsedag. Han frågades här om att fasta på måndagar. Han ärade och upphöjde den här dagen, den här speciella dagen måndagar, genom att fasta. Fastade han den dagen han föddes bara? Eller fastade han varje måndag hela året generellt? Han fastade på måndagar. Ha? På måndagar fastade profeten Muhammad a.s. Men de som firar maulid, för dem det är lite jobbigt att fasta. Man låter bli att äta. Så vad gör man istället? Vad är motsatsen? Man fastar inte utan man äter. Man sitter och sjunger och dansar och spelar anashid och liknande saker. Och ibland sång och musik och så vidare. Och äter sötsaker och mat och så vidare. Taib, de gör totala motsatsen. Vill ni verkligen följa Muhammad a.s. följer ni, älskar ni Muhammad a.s. fasta på måndagar. Ja? Istället en person kanske fastar måndagar och torsdagar. Men han firar inte målet. Och de fastar inte måndagar och torsdagar. Och de säger till honom: du älskar inte profeten Muhammad a.s. Vi gillar honom, vi firar hans födelsedag. Du wahhabi. Ja? Hudu billah. Wallah, om du älskar profeten Muhammad a.s. du följer honom. Eller hur? Och sahaba radiyallahu anhum, älskade de inte profeten Muhammad a.s. mer än oss? Jo. Firade de maulid? Firade Abu Bakr maulid? Umar, Uthman, Ali? Någon av sahaba? La wallah. Tabi'in, de som kom efter Sahaba. Ingen av dem firade Maulid. Atba' och Tabi'in, tredje generationen, de firade inte heller Maulid. Utan den första som firade Maulid, det var en man från Rafida, från Al-Fatimin i Egypten. Typ 400 år efter profeten Muhammad a.s. Så ingen kan säga att det är sunnah att fira Maulid. Det är långt bort från sunnah. Taib. Så Rasul a.s. föddes på en måndag i Rabi' al-Awwal. Nå. Och så säger författaren وَذَلِكَ عَامُ الْفِيلِ بَعَدْ خَمْسِينَ يَوْمًا. Och han föddes året av elefanten. Vissa säger 50 dagar efter händelsen. Vissa säger 58 dagar efter händelsen av elefanten. Vissa säger بَعَدَهُ بِعَشْرِ سِنِينَ, 10 år efter. Och vissa säger 30 år efter och 40 år efter. Och det korrekta är att han föddes Amul Fil. Och det här har berättats från Ibrahim ibn al-Mundir al-Hazami, Sheikh al-Bukhari och al-Khalifa ibn Khayyat och andra har nämnt detta ijma'an, yani konsensus på att Muhammad a.s. föddes Amul Fil. Och ni vet alla vad Amul Fil är för någonting. Det är det året då den etiopiska konungen, den kristna konungen Abraha, ville förstöra Kaaba. De hade byggt sin egen Kaaba nere i Yemen och ville förstöra Kaaba i Mekka. Så han utrustade en armé med soldater som red på elefanter. Och det här var någonting som araberna aldrig hade krigat emot tidigare och inte kunde stå emot. Och de red mot Mekka utan motstånd. Och när de kommer till dalen utanför Mekka så vägrar elefanterna att rida framåt. Och ni känner till berättelsen. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Och de vägrar att rida framåt, de går ner. Och när man vänder dem mot andra hållet så rider de. Men mot Mekka vägrar de att rida. Och då i alla fall skickar Allah de här skarorna ababil med fåglar som slänger på dem hijaratun min sijil, de här stenarna som gör att de blir som en yani sönder trampad åker. De blir helt yani utrotade. Förutom, om jag inte minns fel, så var det just Abraha eller en av de här som klarade sig. Och han blev skadad. Men han blev så pass skadad att han ändå kunde ta sig tillbaka till Yemen och berätta vad som hade hänt. Och när han berättat så tog Allah hans liv. Så att det ska vara en ibra, det ska vara en tankeställare till de som kommer efter. Så den här händelsen är väldigt mäktig i historien. Det kallas för yani Amul Fil, året av elefanten. För araberna hade som vana att namnge ett år efter en viss händelse. Om något stort hände det här året, eller månaden, eller dagen, så gav man namngav det här året med den här händelsen. Så det kallas för Amul Fil. Och i kristen tidsräkning så är det år 570 eller 571 efter Kristus. Och det är en siffra som är bra att komma ihåg. Det är året då Muhammad a.s. föddes. År 570 eller 71. Och ulema nämner också här varför skedde händelsen med elefanterna samma år som profeten Muhammed föddes a.s. Det här var, som man kan säga, ett tecken. Ett tecken på att någonting stort skulle komma att hända det här året. Att Allah bevarade och skyddade Mekka, al-Kaaba, den heliga moskén, från de här människorna. Araberna kunde själva inte skydda det, utan Allah skyddade Mekka. Någonting stort skulle komma att hända det här året. Taib. Och det var då födelsen av profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och sen så säger Ibn Kathir وَمَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ حَمْلٌ وَقِيلَ بَعْدَ وِلَادَتِهِ بِأَشْهُرٍ وَقِيلَ بِسَنَ وَقِيلَ بِسَنَتَيْنِ وَالْمَشْهُرُ الْأَوَّلِ. Och profeten Muhammeds pappa alaihi salatu wassalam dog då han var i magen. När han dog då profeten Muhammed a.s. var i sin moders mage. Och det sägs enligt vissa att han dog en månad efter att han föddes. Eller ett år efter. eller två år efter, men det korrekta är den första. Yani profeten Muhammad alayhi wasallam föddes faderslös, yatim. Hans far dog när han var i magen. Och de säger att hans far Abdullah dog när hans farfar Abdul Muttalib hade skickat honom till Medina för att köpa eller sälja någonting, och det sägs att han skulle köpa dadlar. Och när han var där så blev han sjuk och han dog. Och han begravdes i Medina. Och det sägs att han var ung också. Enligt vissa siraböcker att han var 25 år. Yani profetens far alaihi salatu wassalam. Och han dog ju som icke-muslim. Han dog som kafir. Taib. Nah. Så profeten alaihi salatu wassalam föddes yatim. Som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: Alam yajidka yatimen fa'awa. Vi fann dig föräldralös eller faderslös och vi tog hand om dig. Och el yatim på arabiska är den som förlorat sin far innan 6 års ålder. Då är man yatim. Taib. Ja. Och så säger han Ibn Kathir här: Wa isturdi'a lahu bani Sa'd fa'arda'athu halimatu Sa'diyya. Att han skickades ut till Bani Sa'd och Halimatu Sa'diyya ammade honom. Och det här har vi berättat i autentiska hadither. Wa aqama 'indaha fi Bani Sa'd nahwan min arba' sinin. Och profeten alayhi wasallam stannade hos Bani Sa'd, de här människorna som bodde utanför Mekka, i 4 år. Wa shaqqa 'an fu'adihi hunak. Faraddathu ila ummi. Och där öppnade man hans bröst och då lämnade man tillbaka honom till hans moder. Nå. Quraysh hade som vana när man fick en son att man ville att han skulle växa upp på landet, inte i staden. Han skulle växa upp på landet för att bli stark, lära sig arabernas språk. De var ju de mest vältaliga. Andas den friska luften. För Mekka var, som ni känner till, det kan vara väldigt kvavt. Och det kommer mycket folk dit på hajj och så vidare. Så att de skickar ut honom att växa upp på landet. Och den här Halimatu Sa'diyya skulle då amma profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Hon blev hans dimoder, som det heter. Murdi'a. Och det här har också berättats i en sahih hadith som här nämns att profeten sahaba radiyallahu anhum sa: Akhbirna an nafsik. Berätta för oss om dig själv. Och då så säger profeten alayhi salatu wasallam: Na'am. Ana da'watu i abi Ibrahim. Jag är min faders dua. Yani, vad kan man säga, svaret på min förfaders dua Ibrahim a.s. Profeten Ibrahim a.s. gjorde dua att Allah skulle skicka en profet bland folket i Mekka. Yuallimuhum al-kitaba wal-hikma wa yuzakkihim och så vidare. Taib. Så han är svaret på profeten Ibrahims dua a.s. Wa bushra Isa. Och jag är också den glada nyheten som Isa a.s. gav till sina följeslagare. عليهم السلام ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاعت له قصور الشام. ونار من مودر بار på mig, så såg hon yani drömmen ett ljus som kom ut från henne och lyste upp slotten och husen i Sham. När Amina då var gravid så fick hon den här drömmen att det kom ut ett ljus från henne som lös hela vägen från Mekka till Sham, till Palestina och Damaskus och så vidare. Och här säger Ibn Rajab al-Hanbali yani att i det här finns det en ishara, en indikation på det ljuset som Muhammad a.s. var då han, när han sändes, tog folket ut från mörkret in till ljuset. Ja. Och Ibn Kathir nämner också här i förklaringen på den här hadithen. Varför nämndes just Sham? Att ljuset kommer att lysa upp Sham och inte hela jorden. För han säger att Sham, yani, det här är en indikation på att när islam når till Sham så kommer den att stanna där. Yani istiqarihi. Den kommer att stanna i Sham och den kommer att förankra sig i Sham. Och därför så kommer Sham att vara, yani al-ma'qal, det kommer att vara, vad kan man säga, basen för muslimerna i den sista tiden. Och dit kommer Isa a.s. att komma tillbaka till. Och Mehdi kommer att ha sin bas i Damaskus. Och Isa kommer att komma dit. Taib. Och det också nämns i hadither, alaikum bisham fi akhri zaman. Innan domedagen ska ni vända er mot Sham. Och det är de här tiderna som det talas om. Så hadithen fortsätter. Att hans moder såg det här ljuset. Och så sa han att jag ammades hos Bani Sa'd ibn Bakr. Och när jag var med dem så kom det två män. Och de hade på sig vita kläder. Och de hade med sig en skål av guld som var fylld med snö. De la mig ner och öppnade min mage eller mitt bröst. Och tog ut mitt hjärta. Och öppnade mitt hjärta. Och tog ut en svart köttbit från hjärtat och slängde iväg den. Och sen tvättade de mitt hjärta och min mage med den här snön. Tills det blev rent och stoppade tillbaka hjärtat. Så som det var. Till slutet på hadithen. Och det nämns också liknande. Att de här två männen som kom. När han var 4 år. Och öppnade hans bröst. Och tvättade hans hjärta. Det nämns att det var ängeln Jibril. De hade på sig vita kläder. Och vissa hadither nämner också att de kom som två vita fåglar. Som vita örnar. Och sen då förvandlade sig till skepnaden av två människor. Som tog honom, alaihissalam, la honom ner. Fick honom att förlora förståndet eller medvetandet. Och öppnade hans bröst, tog ut hans hjärta. Och tvättade hans hjärta i den här skålen med snö. Och vissa hadither nämner Zamzam. Och tog ut den här svarta köttbiten. Och de sa att hadha hadhu shaytan mink. Det här är yani shaytans chans på dig. Den är borta. Han har ingen möjlighet att komma nära dig. Men ditt hjärta är så rent som det kan vara. Ja. Och sen när barnen såg den här händelsen blev de jätterädda. Och de sprang tillbaka till Halima. Och de säger att Mohammed är död. Man har dödat Mohammed. Och de berättade vad som hände. Och när de kom till honom så såg de att han var blek. En mycket stor händelse. Det här har hänt. Och då blev hon rädd. Och trodde att det kanske var någonting farligt hade hänt med honom. Och ville inte ta ansvar. Och lämnade tillbaka honom till hans moder. Och subhanallah, Anas ibn Malik. Han sa att jag kunde se de här stygnen. På profetens bröst, alaihissalam. Yani, i vuxen ålder så kunde man se de här stygnen. Och de lärde nämligen att det här hände 2 gånger. Att man öppnade hans bröst och renade hans hjärta. Den här händelsen och innan al-Isra och al-Mi'raj, himlafärden. Och vissa ulema nämner också, som Ibn Hajar, när han blev profet. Men Allah alam, jag har inte sett någon autentisk hadith där. Utan det som har nämnts, som Sheikh Albani nämner, är den här händelsen och under al-Isra och al-Mi'raj. Så profeten Muhammad alayhi salam hade det renaste hjärtat. Awsa sadr, ashraha sadr, alam nashrah laka sadr. Yani, han var den gladaste, lyckligaste människan. Det öppnaste hjärtat och, vad kan man säga, gladaste humöret som någon människa någonsin har haft. Alihi afdalu salatu wassalam. Naam. Så när han då lämnades tillbaka till sin mor Amina så åkte Amina senare till hennes akhwal, hennes morbröder i Medina för att utföra något ärende. Och när de var på väg tillbaka till Mekka så dog hon. Hon dog på vägen tillbaka till Mekka. Och det sägs att han var 6 år när hans mamma dog. Alayhi salatu wassalam. Ja. Han säger här Ibn Kathir, 6 år. Wafalatat och ashur, 3 månader och 10 dagar gammal. Och vissa ulema säger att han var fortfarande 4 år. Wallahu alam. Ja. Och vi kanske stannar där för idag, inshallah ta'ala. Och fortsätter sen bi'idhnillahi ta'ala nästa lektion. Och då kommer vi tala om hur han då togs hand om hans farfar och farbror. Och sen hur han gifte sig. Och sen hur han, mashallah, blev profet. Alayhi salatu wassalam. Så vi avrundar där. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Munir.